Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Expect more attacks on the government.
They caused a lot of damage.
On any computer crime, you want to look for the digital footprints.
Dataintrång där interna handlingar läckte ut.
A shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
Breaking into files.
Beskriver dataintrången så mycket avancerade.
This is just the beginning.
We will respond, 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 respond.
Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet.
Det här är inget vanligt avsnitt av Nätets mörka sida. För ett tag sedan så blev jag kontaktad av ett PR-bolag som undrade om inte jag ville intervjua en författare som precis hade gjort en ny bok om en stor cyberattack mot Sverige. Först la jag det bara åt sidan och tänkte att nej, det är nog inte så intressant. Men sen så började jag läsa lite om den här killen som hade skrivit boken. Det visade sig att han heter André Katry. Och att han är en av Sveriges främsta experter på IT-säkerhet. Plötsligt blev det väldigt mycket mer intressant och när jag kollade igenom den här killens LinkedIn-sida så såg jag att han hade varit avdelningschef på Säpo, att han hade jobbat inom Försvarsmakten med att bygga upp Sveriges cyberförsvar och en massa andra grejer som kändes väldigt intressant. Så jag bestämde mig för att tacka ja till att intervjua honom och det är därför som det här avsnittet har blivit till. Det kändes helt enkelt för intressant för att hoppa över, även om det inte följer ramen för hur ett avsnitt av Nätets mörka sida brukar se ut. Så håll till godo. Här kommer andra delen av intervjun med André Katry. Då tänker jag att vi ska kika lite mer på saker som du har jobbat med. Och dyker vi på någon fråga som du inte får säga någonting om av säkerhetsskäl eller sådär, så det är bara att du hoppar över det helt enkelt.
Ja.
Du har ju ett långt CV med jobb och händelser från en massa olika jätteintressanta platser och arbetsplatser och sådär. Kan du berätta någonting om något angrepp som du har varit med och hanterat under din karriär? Något cyberangrepp eller någonting som du har liksom jobbat med?
Ja, alltså det finns ju en del som har blivit väldigt publika över tiden, men så kanske inte publiken kommer ihåg, liksom, eller din publik kommer ihåg riktigt här. Men vi hade ett väldigt stort angrepp i början av 2000-talet mot försvarskoncernen Saab, där man var inne och ganska långt in i de systemen och rodda runt. Och det har ju stått i tidningar. Publik, så det kan jag säga. Ja, det var jag med och utredd. Och sen har det varit och motsvarande angrepp mot regeringskansliet och så vidare som jag har utrett och som är också ganska publika. Till och med blivit intervjuat i tv om dem, så att de kan jag prata om. Så att där har man ju då kunnat spåra tillbaka de här angreppen då direkt till Kina till exempel. Och ganska attribution eller attribution är ganska svårt i det här området. Vem är det som angriper oss egentligen? Och där har man ju blivit bättre och bättre på att dölja sig från fiendens sida. Men också lägga ut villospår och använda sig av olika tekniker för att peka mot någon annan. Men på 2000-talet då tillämpade man inte riktigt så mycket, utan då kunde man följa IP-adressen rakt in där individer satt, och man kunde då se att de jobbade kinesiska arbetstider och annat. Och man, om man var och tittade kanske i deras verktygslådor och annat, och se att det var kineser som jobbade och att de var intresserade av den typen av information.
När en sån här sak händer och du liksom blir inkopplad på det här, vad är din roll då? Är det liksom, är du den som gräver forensiskt efter ledtrådar, eller vad gör du liksom?
Ja, det är lite, över tid har det blivit lite olika roller. I början så var det ju väldigt mycket där att vara just den här forensiken och gräva i systemen och leta efter vem är den skyldiga. Och det gör jag fortfarande nu. Och jag hade så sent som årsskiftet så var det ju 2 stycken företag som jag har hjälpt med SolarWinds-attacker i Sverige då, där jag har grävt i datorerna. Men jag jobbar ju också med vara typ för undersökningsledare också. En av de stora attackerna som jag har hanterat. Ja, nu är det 5 år sedan, men det var en attack på en sajt som heter Ashley Madison i Kanada. Som blev en jättestor nyhet då, eftersom de har ju då typ 50 miljoner konton då, som blev stulna. Och där var jag ett halvår och hjälpte det här bolaget och den kanadensiska polisen att utreda det här brottet. Som ledde till i alla fall att en hacker blev gripen. Men det var flera attacker samtidigt som pågick mot den. Så att den som stal databasen, eller det impact team som de hittade vi aldrig. Men vi lyckades ju i alla fall reda ut vad som har hänt och återställa sajten. Eller de kunde återgå. Ja, det är det jag gör helt enkelt. Jag utreder allt ifrån de forensiska bevisen för att titta liksom på ettor och nollorna eller paket eller loggfiler och annat för att försöka förstå exakt vad som har hänt. Och sen senare kanske också använda, leda det i bevis för att använda det och vittna i en rättegång. Så att ta hela vägen från intrånget till rättegången. Så att säga. Det är det jag har sysslat med. Jag har gjort så jättemånga sådana utredningar så jag kommer inte ens ihåg. Men jag vet att jag har varit i 25 olika länder, för det har jag koll på plats och gjort sådana här utredningar. Så att jag har ju både jobbat med att och sen tar jag med mig de erfarenheterna när jag ska bygga säkra system helt enkelt. Jag vet just att jag har ju sett så många intrång så att jag förstår ju liksom vad är möjligt. Och jag tänker ju, och som jag hacker också, så tänker jag ju så att säga, hur angriper man systemet? Jag har gått igenom alla faser från att sätta upp systemen, att testa säkerheten, att göra intrång i systemen, men också att utreda dem. Det är lite olika skillset som man behöver för de här, men jag har lyckats och i alla fall bli något sånär bra på alla i hela området.
Apropå säkra system och sådär, så har jag kunnat läsa mig till på internet att du har varit med och jobbat med tillsammans med Saab för att utveckla en molntjänst till dem, Saab Secure Network SSN, som liksom är till för att man ska kunna använda, som jag förstår det i alla fall, molntjänster i röda liksom högsäkerhetsmiljöer.
Ja.
Kan du säga någonting om det?
Ja, jag är chefsingenjör för det projektet. Och, så att det är min design helt enkelt. Och den har jag byggt utifrån de erfarenheter jag har haft sedan 95 att bygga sådana här röda miljöer. Det som är just unikt med den här, det är att man har använt sig av molnteknik. Men det är inte så att det är molnteknik som används, men man bygger ett private cloud. Och det menar jag att det är ett isolerat moln. Det finns liksom inga öppna externa gränsytor så att säga, mot internet eller mot externa system, utan det är en isolerad miljö. Men det möjliggör ju så att säga att hela Saab som en koncern kan dela på den här informationen. För det är det som man ser i framtiden. Alltså, historiskt sett så kanske man har haft 100-tal isolerade system där alla ingenjörer sitter liksom med sina egna system och jobbar oberoende av andra. Och det funkade ju kanske på 00-talet och så vidare. Men idag så jobbar vi ju ganska agilt och vi jobbar ju kollaborativt och så vidare. Och kod som man kanske utvecklar för en ubåt, den kan också fungera ganska bra i cockpiten på ett flygplan. Mm. Och då är det ju onödigt att det är två stycken programmerare eller två team som utvecklar samma funktionalitet. Så att om man vill kunna jobba och dela på information också inom koncernen, så behöver man ju verktyg för det, även om det är hemlig information man sysslar med. Och då molnteknik är ju bra där, så att, och bygga jobba med sådana stackar då, som Microsoft eller Amazon eller vilka Google som tar fram, så finns det ju sådana. Så kan man ju ta dem och applicera dem i sina egna säkra bunkrar. Och de behöver inte stå på internet för att de ska fungera på det sättet. Så ja, det är precis det jag har gjort och också fått god. Numera har ju också myndigheterna godkänt det här systemet. Så att det är mission accomplished lite grann för mig där efter 5 år. Så att det är ju det är ett säkert system för dem att kunna hantera sin produktion av bra försvarsmaterial också för framtiden.
Mm. Om vi tittar tillbaka liksom till 95 och så fram till nu. Skulle du säga att ni har en bra hit rate eller en bra uppklarningsprocent när det sker attacker? Alltså hur ofta lyckas man hitta den som de som är förövare, liksom, de som utför attacker? Är det stor sannolikhet att man kommer åt dem till slut, eller hur brukar det se ut? Liksom?
Ja, alltså förr i tiden så var det lättare.
Ja.
Så var det. Och det hade kanske en uppklarningsprocent, ja, nu sitter jag ju bara killgissa här, men magkänslan så var det väl att ja, det initialt de första åren så var det ganska högt, det kanske var 80%, men det var också beroende på att de flesta saker som vi utredde var insiderrelaterade.
Ja, just det.
Då hittade vi någon, för den fanns ju ganska nära. Men sen när exponering med omvärlden och internetanslutningar och annat började bli mer vanligt, så har ju angriparen förflyttat sig geografiskt längre bort. På grund av det har det ju varit mycket, mycket svårare att liksom få åka till exempelvis. Det är inte möjligt att åka till Kina. Det är nästan omöjligt, kan jag säga. Om ett intrång kommer via en kinesisk server, även om intrånget inte originerar från Kina, så är det väldigt svårt att få de loggarna från den servern för att se liksom vart kommer trafiken till nästa hopp. Om man inte attackerar det, alltså jag gör intrång i den servern för att kolla det. Men om man går den lokala vägen och frågar, så tar det stopp ganska fort. Därför att rättshjälp också tar ganska lång tid om man begär de officiella vägarna. Det kan ju ta ett halvår innan det händer någonting, om det går bra. Men då är det för lång tid helt enkelt. Men om man ska utreda något i närtid så kräver det ju liksom att man är på plats och kan följa. Så att om uppklaringsfrekvensen kanske var 80% när jag började med det, så idag kanske vi har kommit ner till delar av procent i uppklaringsfrekvensen. För det är också så massiva, så många attacker som sker. Och man hinner inte utreda alla heller. Och även om man utreder dem så leder de oftast inte till någonstans. Tyvärr kan man också säga att många attacker idag inte bara är cyberkriminella, utan det är också stater som ligger bakom på olika sätt. Och då gör det ändå svårare att hitta någon skyldig. Så att de flesta utredningarna idag koncentreras ju mer på att hitta vad som har hänt. Och hur det hände, men kanske inte så mycket på vem och varför. Kanske varför man tittar ju också på, det är lätt att försöka titta på, men och sen drar man slutsatser om vem. Men att försöka hitta den skyldige, det är svårt. Och även om man gör det så är det väldigt svårt. Vi hade ju ett jättestort intrång, eller massiva attacker som vi utredde i mitt gamla bolag. Där var miljarder som svenska bolag blev utsatta för fraud. I slutändan så blev de, det var en rättegång i Malmö, ett par hundra miljoner blev de åtalade för och fällda för. Men det krävde ju faktiskt att vi fick jobba ganska hårt med att övertyga först polisen och sen också åklagare att gå vidare med det materialet. De var inte så intresserade av att lagföra de här. Jag tror att det var någon dansk politik eller dansk människa som sa det här, att det är ju liksom IT idag är det perfekta brottet, för att det är ganska hög sannolikhet att du ska lyckas, men också när sannolikhet eller risken för att du åker fast är i princip noll.
Mm.
Alla de som sysslar med malware-attacker och annat, det är en väldigt låg risk att åka fast. Säger jag nu, fast det var nu faktiskt en tjej som blev åtalad i förra vecka fredags i USA.
Ja, just det. Ja.
För att hon har skrivit koden till en av de här malware-bottarna. Och riskerar nästan livstidsfängelse om hon döms för alla åtalspunkter. För i USA stackar man ju dem på varandra.
Ja.
Då får man ju 30 år för varje, och sen så, ja, det är plötsligt som man blir dömd till flera hundra års fängelse.
Mm.
Men i relation till hur mycket de omsätter, de miljarder eller biljoner egentligen som man omsätter globalt, så är det väldigt liten risk. Så att det är en lukrativ bransch för kriminella. Mm. Och då kan man ju se att många av de här brottssyndikat och annat, de har ju flyttat över. Inte flyttat över, men de har expanderat in i cybervärlden. Inte för att de är duktiga på IT, men där de kan köpa tjänsterna helt enkelt. Och mycket av de här tjänsterna, IT, de köper man som tjänster, alltså as a service. Från eller bolag och bolag, eller från de som nu bygger. Precis som den här tjejen nu då, som är, och har blivit åtalad i USA. De som förser brottssyndikat och annat då, med verktygen. Det har ju uppstått en marknad kring detta. Ja, risken är väldigt låg att åka fast, kan jag säga. Mm. Och det är lönsamt.
Hur tänker du kring, när vi ändå är inne på liksom, kriminella och brottssyndikat och liksom, teknik som används av kriminella? Det är ju en av de sakerna som vi liksom, vanliga medborgare har fått ta del av via medierna nu, med kanske Encrochat och nu senast den här Anom-cirkusen och Sky SEC och sådär. Hur tänker du kring det?
Jag tänker två saker. Jag tänker att ibland måste man faktiskt hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag tänker att det är bra att brottslingar åker fast. Sen tänker jag nästa tanke, men det är dåligt att myndigheter använder sig av metoder som inte är lagliga. Å ena sidan är det bra, och å andra sidan är det dåligt. Och det är bra i det korta perspektivet, men jag ser att det blir dåligt i det långa perspektivet. Om myndigheterna, om det blir så att säga standard att de bryter lagar, inte själva, men outsourcar bevis inhämtningen till andra som bryter mot lagar i Sverige. Då har svenska polisen inte officiellt brutit mot lagar, men det andra nationers poliser har då brutit mot lagar i Sverige. Så att när amerikanska myndigheter begår dataintrång i Sverige som sedan svenska myndigheter använder som bevis, ja, det är jättebra utifrån perspektivet att brottslingar åker fast. Men i långa perspektivet så tycker jag liksom att det blir inte rättssäkert. Det är inte polisstat vi vill leva i, utan vi vill leva i en rättsstat.
Vi har ju pratat lite grann om att du har varit involverad i projekt tillsammans med polisen. Du har ju också varit avdelningsdirektör, om jag har förstått det rätt, på
Säkerhetspolisen. Ja, jag var på.
Jag kan ju tänka mig att mycket är hemligt där, men finns det någonting du kan berätta om din tid där på Säkerhetspolisen?
Nej.
Nej. Men då hoppar vi över det helt enkelt.
Det är ju absolut sekretess liksom, ja. på de frågorna.
Jo, jag tänkte nästan det. Alltså.
Och det är bara om det officiella sammanhang som jag förekommer där. Och ja. Det gjorde man aldrig.
Nej, men precis. Det är ju så.
Så att jag drar erfarenheter av det. Sen var jag var ju där 2 år, så att jag var inte inblandad i inte jättelång karriär, så att säga. Där. Det är en tid som jag tänker tillbaka på som var en bra tid. Som gjorde massa roliga saker och fick göra massa bra saker för Sverige. Men som jag tyvärr inte kunde... Ja, det är 70 år eller någonting. Så.
Ja, precis. Vi får göra en ny intervju om 70 år. Men du, vi hoppar vidare till en annan grej då. Något som jag i alla fall hajade till på när jag läste lite om dig, det var att du har varit med på Defcon och vunnit en... Cyber Elite Cyber Techno Master Ninja Hacksaw Badge. Och det är sånt där som man läser om att säga, det är bara de bästa hackarna i världen som hamnar där och lyckas med det här liksom. Så kan du berätta något om hur du gjorde och liksom vad du gjorde när det här hände då? Det är ganska länge sedan nu, men
ja, det var ju början av 2000-talet då. Så att det var jag började åka på Defcon.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På slutet av 90-talet och sen så var det ett antal gånger. Sen började man ju då att tävla på Tobrode som jag är ganska duktig på. Det är trådlös säkerhet. Och det, den stora grejen var egentligen wardriving på den tiden. Man åkte runt och letade efter öppna nätverk och så vidare. Så det var ju en del av detta. Sen var det också att capture the flag-tävlingar där man skulle då, när man får lite olika uppgifter och sen så avancerar man och till slut så kan man ta en server. Så att och den som tog servern först vann ju, så att då får man ju massa uppgifter att lösa och den ena uppgiften ger den andra, så att säga, så att det blir en kedja av det hela. Så att jag vann, det året vann jag både hela wardriving-tävlingen som sådan, men också en av de här capture the flag-tävlingar, och sen så hade de en tävling där man skulle identifiera en individ på konferensen som hade en utrustning. Så det var så här, jag kommer inte ihåg om man skulle jaga The Rabbit eller någonting sånt. De skulle jaga en person. Så det var egentligen tre tävlingar som jag vann det året. Men jag hade ju redan försökt att vinna de här tävlingarna. Det började ju 2001, tror jag. Så det var ju tredje året, tror jag, som jag var där och tävlade. Som jag faktiskt lyckades att vinna. De här, inte bara en tävling, men flera stycken. Ja, det var intressant. Det var roligt. Man fick ett mål. Mm. Men efter det så slutade jag faktiskt med att hacka helt och hållet. Och sen började jag anställa bara. Alltså, då övergick jag mer till forensik och anställde. Och hade ju en massa hacker som var anställda i Bitsex som fick fortsätta med den verksamheten. Och de tävlade också ganska framgångsrikt. Mina anställda där, bland annat på Codegate i Korea, som de vann flera gånger om och har vunnit andra internationella tävlingar. Så att vi hade ganska bra, eller i Sverige så hade vi har väldigt, väldigt duktiga hackers i Sverige. Tack vare, jag tänker att det är väldigt mycket tack vare den här hem-PC-reformen och att vi haft tillgång till internet ganska tidigt, så har vi en generation med unga individer som är väldigt, väldigt duktiga. Även utifrån ett internationellt perspektiv så är vi respekterade. Sverige som nation är respekterad på det här området.
När vi ändå är inne på att hacka saker och sådär. Jag tänker det finns ju många som tycker att vi borde bli mer som kanske USA och Ryssland och sådär, att vi borde kanske lägga mer och mer pengar på offensivt IT-försvar, alltså inte bara att hantera attacker från främmande makt och sådär, utan att vi kanske borde mer satsa på att också vara offensiva. Hur tänker du? Om du skulle få vara chef över försvarets IT-budget för ett par år, vad skulle du satsa på då? Vad skulle du göra med pengarna liksom?
Det beror på vilket läge det är. Så att först måste man ju hantera de låghängande frukterna. Och problemet vi har med vårt IT-försvar är inte att vi inte är duktiga på enskilda individer inte, och enskilda myndigheter är inte duktiga. Utan det problemet är att vi har ingen samordning.
Mm.
Finns det ingen cybergeneral som kan bestämma över hela svenska nätet och bestämma vad som ska göras, ja, men då kommer vi alltid att förlora. För att motståndaren kommer ju inte in genom stora öppningar, utan hackermetodiken är ju att hitta den svaga punkten.
Mm.
Och har man då tryckt ut ansvaret för säkerheten på alla, så kommer ju inte alla att vara lika duktiga på att försvara sig. Och tack vare att vi kommer att vara så... Att vi är så uppkopplade idag och kommer vara än mer uppkopplade i framtiden, så är det ju ett problem. Att man har så många, om man har svaga kedjor vid den här länken, så kommer ju angriparna gå på de svaga länkarna. Det är ju samordningen som är problemet i Sverige, med det sagt. Men om man tittar också på försvarsförmågan i... Det måste finnas någon terrorbalans någonstans med de här staterna. Alltså, om du attackerar mig så kommer jag attackera dig. Det måste göra ont att attackera oss. Det måste finnas en tröskel.
Mm.
Så att det måste vara värt det, tycker de. Att om, försöker ni slå ut vårt elsystem, då kommer vi slå ut ert elsystem. Det måste ju vara... Det är grunden i det hela. Och därför måste man ju också... på trovärdigt sätt ha den här offensiva förmågan, så att Ryssland förstår att om angriper de Sverige, då kommer ju svenska hackers att angripa deras system så som de angriper våra. Och det kan ju, jag exemplifierar ju det i boken då också, men den förmågan finns ju inte riktigt i Sverige. Den finns på enskilda individer, på enskilda myndigheter som man kan använda sig av. Men som vapensystem finns den ju inte riktigt där. Det saknas så att säga, en gemensam lägesbild och det saknas någon gemensam samordning. Och då blir ju de offensiva attackerna också, måste ju vara en del av den här gemensamma lägesbilden, så att den sätts ihop i ett samband där politikerna kan använda det här som ett verktyg, som inte bara att ett tomt hot, utan också ha möjlighet att exekvera på det här. När statsministern säger okej, angriper ni vårt elsystem, då angriper vi ert. Då slår vi tillbaka. Det måste ju vara trovärdigt. Så att självklart behöver vi, för att det är ju en egen vapendomän idag, alltså en egen krigsarea, precis som man har en krigsdomän. Så sjö är en krigsdomän, land är en krigsdomän, sen är det luft och sen säger man också rymden. Men idag så säger man att cyber är den femte krigsdomänen, helt enkelt. Då måste vi ju ha militär förmåga där också, att kunna slå tillbaka. Det går inte bara att försvara sig. Ja, det går ju att bara försvara sig. Vi kan ju isolera oss och så vidare. Och försöka hantera attackerna. Men det är inte tillräckligt avskräckande. Det måste ju, och det är därför vi har massa flygplan. För att om ryssen kommer så det kommer att kosta dem att försöka flyga över svenskt territorium. Och på samma sätt så skulle det kosta dem att börja angripa svenska IT-system, så att säga, utifrån militär makt då, eller göra fysisk åverkan i Sverige. Så måste vi ju kunna slå tillbaka, helt enkelt. Vi är inte riktigt där. De första cybersoldaterna, de värnpliktiga cybersoldaterna, muckade ju alldeles nyligen här.
Mm.
Men de har ju då fått ett års utbildning i... Ja, vi behöver inte gå in på vad det är för någonting, men det är ju inte det vi behöver, utan vi behöver ju typ sådana som kan vinna CTF, alltså hackertävlingar och annat, och som snabbt kan angripa andra system, och som är duktiga på det, helt enkelt. Och där har vi en bit kvar att gå, tänker jag.
Nu har vi pratat lite grann om främmande makt och hot mot Sverige och sådär. Och när man kolla på din bok på nätet så marknadsförs den ibland med att det har gjort försök att värva dig som agent för främmande makt. Det låter ju otroligt spännande. Kan du säga något?
Ja, men det var ju så jättelänge sedan och det är ju enkelt. Alltså 95 när jag fick det här uppdraget att åka till Moskva och börja jobba med att sätta upp säkerheten på ambassaden där, så självklart så försökte de ju att knacka mig på axeln och fråga liksom, om vill du jobba för oss? Det vore väl kanske tjänstefel från deras sida om de inte gjorde det. Så att säga.
Ja.
Så de jobbar ju med målsökning. De försöker hitta och identifiera människor som över tid kommer få tillgång till information och vara viktiga liksom, i olika system. Och självklart identifierar de mig som en sån potentiell individ. Och de hade väl delvis rätt också eftersom jag nu har jobbat med de mest avancerade. Eller det som har varit mest hemligt i Sverige under väldigt lång tid. Så att, ja, de lyckades närma mig då 95, så hade det ju varit en fjäder i hatten för dem. Så att, ja, men det var länge sedan och det tycker jag att man kan prata om. För det, jag tycker det är också viktigt att man pratar om de här sakerna, att man förstår att det här pågår. Värvningsoperationer pågår. Även om jag bara var IT-tekniker på den tiden så var det ju viktigt för dem att ja, så gjorde de den analysen att ja, men André kanske får tillgång till information senare eller kan hjälpa oss att få tillgång till information senare. Det är så de jobbar. De jobbar också väldigt långsiktigt. Det är inte så att de bestämmer sig, ja, vi provar här och där. Utan de har ju folk som jobbar bara med det här vad vi kallar för målsökning och försöker identifiera individer som är kanske möjliga att rekrytera men också har tillgång eller kan skaffa sig tillgång till information över tid. Det behöver inte ske liksom idag, utan det kan vara 30 år framåt eller 10 år framåt. De har ett ganska långa perspektiv. Det är svårt att, men det är också svårt att förstå. Man kan faktiskt gå in på Säpos hemsida och läsa just hur värvningar går till. Och det kan vara väldigt svårt för en individ att förstå att man faktiskt utsätts för ett värvningsförsök. För det kan vara ganska subtilt och det kan pågå under väldigt lång tid att det kommer någon ny kompis som börjar spela tennis med dig eller någon som sitter på bussen ganska nära dig under väldigt lång tid därför att du pendlar fram och tillbaka till jobbet eller arbetskamrat kan det också vara och så vidare. Så det är en ny granne. Alltså det finns många olika scenarier där. Nu kommer jag, ja. Sen får man inte bli paranoid heller.
Nej, precis.
Man ser dem här överallt. Men som jag brukar säga också att innan jag började i säkerhetstjänsten på Säpo så tänkte jag att jag är nog ganska paranoid. Men då efter ett tag så insåg jag, shit vad naiv jag har varit. Faktiskt. Så att det pågår mycket, mycket mer än man tror. Och det är mer sofistikerat än man tror. Så det är ju dikter över, träffar många gånger verkligheten.
Nu då med din samlade erfarenhet, vilka är de största utmaningarna som du ser när det gäller IT-säkerhet? Kanske både i Sverige men också i världen. Vart finns liksom de största hoten? Är det Ryssland, Kina eller är det från hackers som är illvilliga? Eller vad är det som är de största sakerna som vi behöver kämpa emot de kommande åren i Sverige och i världen?
Det tråkiga är ju alla. Därför att hotbilden på nätet är asymmetrisk. Så att det är lika stor hot från en 14-åring som sitter på sin kammare och slår ut Gotland som det är från en nation. Det är ett asymmetriskt krigföring. Man säger att det är David mot Goliat, men här vinner David oftast mot Goliat. Han behöver bara hitta en enda svag punkt. Och har man tid, eller om det är många som letar efter den här svaga punkten, så kommer man hitta den. Det är det som är problemet här lite grann, att vi inte riktigt förstår alltid det medveten och förstår den här hotbilden. Men sen så samordnar vi oss alldeles för lite om vi tittar på som nation. Vi måste skaffa oss vad jag kallar för digital suveränitet. Vi behöver att kunna bli rådiga över det data som nationen äger. I framtiden så kommer vi behöver tänka efter. Om all information om alla våra medborgare försvinner, vilka som är medborgare, vilka som är skattskyldiga, vad har man för skatter, vad har man för fastigheter, vad har man för betyg, vad har man för, ja, vem är gift med vem, eller hela folkbokföringen så att säga, om den försvinner, är det en nation då, huvudtaget, i framtiden? Tänk på det.
Mm. Tusen tack André för att du har varit med. Nu är klockan 11 så jag tänker att våran tid är slut. Men det har varit jätteintressant att få prata med dig. Tusen tack för att du var med.
Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja Nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material, som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten, behind the scenes-videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer Nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com/natetsmörkasida och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com/natetsmörkasida. Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.